En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ut med det gamla, in med det nya, eller det halvnya. I politikens värld pågår alltid hela havet stormar. Ni vet leken där man byter stolar med varandra hit och dit. Men man skulle kunna tycka att just partiledarstolen borde vara lite fredad. En plats där man kan få sitta ett tag utan att behöva lyfta på rumpan. En plats där man kan hinna slå rötter så att växtligheten runt omkring en får möjlighet att frodas. Oh well, klipp till verkligheten. Ja, jag tittar till exempel på er, Centerpartiet och Liberalerna. Och på era valberedningar. Hur svårt kan det vara att hitta rätt? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och vid studiobordet idag finns inrikespolitiska kommentatorn My Råvädder.
Hej.
Och politikreporter Viktor Stenqvist.
Hej, hej.
Centerpartiets nya partiledare kommer att heta Elisabeth Tand Ringqvist. Det meddelade en företrädare för en enig valberedning vid en pressträff i tisdags. Hon ska formellt väljas på stämman om i princip exakt en vecka, men det är ju förstås i praktiken klart.
Det är med stor ödmjukhet, glädje och mycket framtidsoptimism som jag har tackat ja till den här nomineringen.
Ett mycket väntat besked, och My, du var ju på plats under den här pressträffen. Hur var det?
Lång dag ett. Jag tänker att alla som inte är centerpartister, vilket ändå är majoriteten av svenska befolkningen och alla som var där ändå, är ju väldigt redo att gå vidare från Anna-Karin Hatt. Men det är ju inte Centerpartiet själva. Så att det var ju en väldigt så somber stämning som präglades av sorg och vägen att ta in det som hade hänt. Och att man hela tiden ville påskina att Elisabeth Tand Ringqvist i stort sett bara är Anna-Karin Hatt fast med ett annat ansikte.
Samma hårfärg typ.
Vilket ju är, tänker jag, är, jag har sagt det någon gång nu, det kanske är lite hårt. Men det är ju liksom så nära att ge upp om en ny partiledare som ett parti kommer. Att bara låtsas som att den nya partiledaren är den gamla partiledaren.
Och med tanke på det tycker jag att de borde hållit den här presskonferensen mycket, mycket tajtare. De borde ha gjort den kortare. De borde ha liksom sparat på energin. Men de drog ju ut på det i all evinnerlighet, kändes det som. Varför gjorde de det?
Den var lång.
Ja,
de behövde ju liksom i presskonferensform fortsätta prata om sorgen efter Anna-Karin Hatt.
Ja, det är väldigt sorgligt faktiskt på alla sätt och vis. Viktor, hur har reaktionerna sett ut efter det här beskedet? Har du hittat några reaktioner?
Kan du lägga in en sån
brip, brip.
Du vet en sån...
Nej, jag vet inte vad du menar.
Sisha. Som brukar
indikera tystnad.
Indikera tystnad.
Ja, jag förstår.
Ja, du vet. Okej, om du hittar den så lägg in den här. Det är väl den typen av reaktion. Alltså, det är ju knappt så att partiledarkollegorna själva orkade gratulera Elisabeth Tand Ringqvist till det här. För att dels så var det så ett extremt väntat besked. Och hur många gånger orkar man gratulera en ny centerledare egentligen? Någon måtta får det väl vara. Nej, det fanns inga reaktioner på detta.
Nej. Jag tackar för den här rapporten, Victor.
Många gånger orkar man
hålla på. Nej, precis. Men vi ger oss ju aldrig. Vi tänker rapportera om nya centerledare oavsett om det är 3 eller 6 eller 8 på ett år. Nu är vi uppe i 3. Berätta allt vi behöver veta då om Tand Ringqvist. Make it short skulle jag vilja säga ändå. Men ni behöver inte berätta att hon får 62 000 kronor mindre än Anna-Karin Hatt i månaden. För det har jag redan tagit reda på. Jag vet inte om vi har någon kommentar på det. Men hon får alltså en betydligt lägre lön.
Ja, hon har väl känt in rimligheten i vad man ska ha som lön som en partiledare. Och insett att det landade inte jättebra.
Att Anna-Karin Hatt fick så mycket?
Att hon fick högre än statsministern.
Ja, just det.
För detta lilla 5%-parti.
Just det. Men är det för att Centerpartiet är väldigt rika som hon kunde få den typen av lön? Eller var det för att de verkligen, verkligen hade längtat efter Anna-Karin Hatt? Har vi någon analys här i efterhand?
Jag tror att det är längtan som har spelat in där mer.
Ja. Och sen behövde man ju inte ta reda på det, för det var ju också det första som Elisabeth Tannringqvist i princip sa när hon fick chansen att prata under den här pressträffen.
Så varför gjorde hon det? Varför var det viktigt att föra fram?
Ingen aning faktiskt.
Ja, men jag tror att det är en jätteviktig signal. Jag tror att hon har gjort rätt analys att vara tydlig med. Hon sa ju också det att det här är ett parti som ska betala min lön och jag tycker att det här är en skälig lön. Det är fortfarande en väldigt hög lön. Och bara där har hon ju en upp på Anna-Karin Hatt, tycker jag.
Men det måste ju ha varit en intern signal i så fall, för att det är ju inget som diskuteras ute i stugorna om vilken lön som centerledaren får. Det måste väl vara en av de kanske topp 10 minst diskuterade ämnena i svenska middagsbord.
Kanske där du kommer ifrån. Men vad vet du om vad de säger i Skåne om Anna-Karin Hatts lön till exempel?
Ja, nej.
Det vet vi inte. Men okej, berätta det jag behöver veta.
Hon har jobbat i regeringskansliet under alliansregeringen för Maud Olofsson. Hon har sen varit i näringslivet, något som centerpartister älskar att säga och som egentligen, skulle jag säga, inte säger någonting av vad en människa har gjort i sitt yrkesliv.
Nej.
När man säger, du har varit i näringslivet. Okej. Okay. Hon själv lyfte ju ett investeringsnätverk i Åre som någonting som hon var stolt och nöjd över att hon hade gjort. Hon har suttit i riksdagen sedan 2022. Hon kom in då och hade redan då partiledarambitioner. Hon var ju, som vi vet, en av kandidaterna när Muharrem Demirok valdes.
Just det.
En av kandidaterna som valdes bort. Ja, och sen är vi i nutid. Det är ju ett politiskt, kanske inte ett jättedigert CV.
Hon har inte varit kommunalråd i Linköping.
Hon har inget sånt, nej. Och samtidigt så har man ju tyckt nu att hon har jobbat upp sin politiska erfarenhet under den här de här tre åren, den här mandatperioden.
Man får väl säga att hon har en ganska skandalfri bakgrund. Mm. Så det finns inte så mycket så här stora fläckar som spottar hennes CV. Hon jobbade tillsammans med Maud Olofsson under Nuon-affären.
Just det.
Och hon kom inte till KU-förhören där för att utan lämnade något skriftligt utlåtande istället. Hur hennes roll såg ut i hela Nuon-affären är väl lite oklar. Sådär. Men,
och vill ni komma ihåg vad den handlade om så får ni googla, för det tänker vi inte.
Nej, Vattenfall köpte ett företag som gick åt skogen. Kort, väldigt kortfattat. Sen finns det lite skriverier om att hon var ordförande i Skärgårdsstiftelsen, så fanns det en viss intern kritik om hennes ledarskap. Men det var inte heller något som fick jättestora rubriker, utan det passerade också ganska obemärkt förbi. Så att, liksom, rent skandalmässigt så är hon i alla fall på det torra.
Jag tyckte en sak var spännande med henne, och det var när jag scrollade igenom hennes Instagram-flöde. Det måste man ju göra som en sann journalist. Då hittade jag den här bilden, tyckte jag var kul. Nu visar jag den för er här. Ser ni, det är Elisabeth Tannringqvist med väldigt mycket löv på huvudet och vapen i hand. Eller vapen runt halsen.
Är det någon slags hemvärnssikt?
Wow, det är ju ett riktigt vapen också.
Mm. Hon är nämligen jägare.
Mm.
Hon har varit det i 25 år.
Men det här är en automatkarbin.
Ja, du ser. Här har vi en person som har gjort lumpen.
Ja, det har vi. Mm.
Hennes favoritdjur att jaga är hjort och rådjur. Och hennes favoritvapen, det stod vad det var. Men det tog inte jag fasta på, för jag tänkte inte att ni skulle vara intresserade. Det var ju uppenbarligen ett misstag från min sida.
Verkligen.
Det har ju varit så mycket diskussion om det här, vilken typ av vapen man får jaga med tanke på de här AR-15s som skulle förbjudas, som nu inte ska förbjudas som jaktvapen.
Just det.
Och jag vet inte, jag kan inte vapen, men du kanske...
Ja, nej, men det här är ett militärt vapen.
Okay. Ja, jag tyckte i alla fall det var intressant. Det passar ju säkert också in bra i profil när man ska vara en centerledare, att man gillar att jaga, eller?
Ja, garanterat. Det är jättebra. Det är väl den delen de har längtat efter under den här korta Muharrem Demirok-eran. Där fick ju Centerpartiet verkligen kämpa med att sätta ut honom med liksom en grep i handen på en åker eller med en yxa i skogen. Eller här är mitt sommarställe, här hänger jag hela tiden. Så att, jag menar, att ha, vad är det man brukar säga, ena foten i myllan och ena i staden, hela Centerpartiet.
Det var ju så de ville presentera henne.
Exakt.
Elisabeth Lindqvist. Ja. Ja, men du ser, ja, men då har de lyckats lite grann.
Stad och land, hand i hand. Det var väl slogan som de använde.
Otroligt.
Fick de inte in tand där? Det här borde de med på.
Stad och land, hand i hand med tand.
Eller tand för tand. Nej, okej. Okay. Ja, ja. De får jobba på det. Det här är inte vår uppgift här. Det här är PR-byråernas uppgift. Men Elisabeth Tandringqvist har ju funnits med i valberedningens tankar länge. De bekräftade det på pressträffen. Hon har nominerats flera gånger. Bla, bla, bla. Men det har ju inte blivit Elisabeth Tandringqvist förrän nu. Så varför inte?
För att det har funnits bättre kandidater. Och då pratar vi ändå om Muharrem Demirok, som ju gjorde en total kraschlandning under sitt partiledarskap.
Ja, de valde honom före Elisabeth Tandringqvist. Hon var med i samma fält av personer då.
Precis, och det som de har beskrivit har ju varit att hon inte hade någon bas i partiet för att hon var ny och att hon då har ändrat det här. Och, men om jag får säga någonting, eftersom jag sitter här och pratar.
Du får väl alltid säga någonting.
Så skulle jag säga att det som jag hörde då, de var ju ute och turnerade och hade utfrågningar. Och lite samma som jag hörde nu var ju att det är väldigt tunt när det kommer till politisk vision från Elisabeth Tandringqvist.
Aha.
Och det var ju också en fråga då. Alltså dels var det att hon inte kunde partiets politik, och det kan hon ju nu. Det har hon ju ändå, gissar jag, lärt sig på de här 3 åren. Men det var också att det fanns liksom ingenting, du vet det här, som man vill greppa tag i och följa. Alltså Anna-Karin Hatt hade ju mycket av det, liksom en vision ändå av partiet och en, liksom en bild av vad partiet skulle vara. Muharrem Demirok hade också det, sen att den kanske inte landade 100%. Han hade ju liksom den här sociala resan och ville satsa på skolfrågor, liksom ett litet annat typ av inriktning kanske för Centerpartiet än vad Centerpartiet var vana vid.
Är det inte tydligt exakt vad hon vill fylla sitt politiska liv med, eller vad hon vill fylla Centerpartiets liv med?
Nej, men för det handlar ju väldigt mycket om företagande. Och det tycker jag man kan prata om man är en näringspolitisk talesperson för ett parti. Men det är stumt om man är en partiledare. Det måste ju breddas. Och det är klart att man kan ha möjlighet att göra det när man blir partiledare. Hon är ju inkastad nu från sidan, så man får ju ge henne lite kanske utrymme att skapa den här politiska visionen eller fortsätta med Anna-Karin Hatts politiska vision, som de är väldigt noga med att påstå att de kommer att göra. Det här med att liksom prata om att man kan leda ett parti som att man leder ett företag, det funkar ju inte så i politiska partier. Det vet vi ju, att politiska partier är ju inte samma sak som ett företag. I slutändan är det inte en person som kan ställa sig upp och leda med hela handen som man kan göra med ett företag. I ett politiskt parti behöver man förankra och man behöver jobba liksom djupare ner. Man behöver liksom ha många fingrar ner i myllan för att ett politiskt parti ska vara bra och fungera.
Analysen har varit att hon inte har tillräckligt många sådana...
Analysen har ju varit det tidigare. Nu tycker man ju att det kanske är 5 mer fingrar nere.
Nu tvingas man också tycka det i och för sig, kanske, om vi ska då vara helt ärliga. Det.
Men hon har också haft tid på sig. Hon har ju rest runt i landet och träffat i olika typer av centerpartistiska föreningar och sådär. Så att det är ju bättre, gissar jag. Men man behöver ju ha något mer än jag gillar företag. Jag är bra på företagande. Jag har jobbat med företagande.
Sen tycker jag man ska trycka på det du var inne på där med att under pressträffen så nämndes det ju flera gånger först av valberedningsordförande Anders Åkesson att hon ska fortsätta det arbetet som Anna-Karin Hatt har inlett, och det nämnde han flera gånger, och hon fick ju själv lov att liksom ta vid det på något vis. Så att de vill ju verkligen forcera att det är Anna-Karin Hatts vision för partiet som Tandringqvist ska ta vid.
Det ska vara en förlängning av Anna-Karin Hatt i princip. Men då undrar man ju, hur skiljer hon sig egentligen från Anna-Karin Hatt? Vad finns det för stora skillnader de emellan? Förutom att de är 2 helt olika individer förstås. Det förstår ju jag också.
Ja, men jag tror att det är lättare på Elisabeth Tandringqvist att applicera den här visionen, eftersom hon är ganska blank i vad liksom hennes politiska tankar är, och att hon liksom inte heller då ger uttryck för den i särskilt stor utsträckning. Och då är det ju lätt att tänka att man kan applicera vad som helst på den personen. Jag tror att man kände likadant med Anna-Karin Hatt egentligen, att hon var liksom, hon kom utifrån nu och hon var ganska blank, och det gick att applicera så mycket drömmar på henne, vilket ju föll helt platt eftersom hon inte kunde och orkade bära det. Hon orkade ju inte bära den förväntningen från sitt parti.
Sen kan man ju säga att hon startade ju inte helt enormt lysande när hon i Nyhetsmorgon, det här skrev vi om igår, bara för att Vänsterpartiet rasade av detta. Jag tycker också att det var lite anmärkningsvärt att hon sitter och berättar i Nyhetsmorgon, eller säger på en fråga, att hon, att karensavdraget, hon tror att de flesta, vi har ju lyft det själva på Aftonbladet, att karensavdraget kan bli en stor valfråga, och det är många som pratar om detta. Och hon får en fråga om det här och säger att de flesta svenskar inte vet vad karensavdraget ens är. Och
alla som aldrig har varit sjuka då? Är det de?
Ja, och jag menar, jag tycker det känns lite världsfrånvänt att tro att svenska folket som jobbar inte vet vad karensavdrag är. För att,
det lär man sig direkt när man kommer ut i arbetslivet.
Ja, faktiskt. Precis. Som ung och bara, vadå, får jag inte...
Vad är det som händer nu?
Vad fan?
Här låg jag och var snorig.
Det är väl det första man lär sig. Och det tycker jag, det säger... Ja, men jag tycker det är lite talande någonstans. Det, utan att veta vad... Men det var lite världsfrånvänt att inte ha koll på det. Men hon har ju redan pratat om företag, småföretag.
Och det... Hon står på företagarnas sida när det gäller karensavdraget.
Ja, det har hon sagt.
Okej. Men på tal om världsfrånvänt, för det här tycker jag blir intressant nu. Vi har ju ingen statsministerkandidat, meddelade Tand vid den här pressträffen. Och meddelade också att de inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna. Men så här vagt lät det när Tand Ringqvist medverkade i P1 Morgon i onsdags och skulle prata om det här med att bilda lag.
Vi har sagt att vi kommer återkomma med besked om hur vi kommer att formulera oss inför valet. Väljarna kommer veta.
När återkommer ni med det?
Ja, när vi känner att det är rätt tid.
Du nämnde Sverigedemokraterna här, att det går en röd linje vid dem, att ge dem inflytande. Varför?
Vi står väldigt långt ifrån varandra, både värderingsmässigt och sakfrågepolitiskt. Och givet våra två viktigaste frågor som handlar om att jobben ska bli fler för att tillväxten ska upp och att utsläppen ska ner, så står vi långt ifrån varandra.
Ni står även långt ifrån Vänsterpartiet. Finns det röda linjer även mot Vänsterpartiet?
Vi har inte formulerat fler besked än de som jag har gett nu om att vi inte ger Sverigedemokraterna inflytande i svensk politik.
Så det finns inga röda linjer mot Vänsterpartiet?
Inte än så länge, men jag säger det att vi kommer återkomma besked ur hur vi ser en möjlig regeringskoalition så som vi vill att vi ska ha, så forma vår sakpolitik. Om det kommer före valet eller efter valet eller på vilket sätt vi kommer uttrycka oss, det kommer vi återkomma till.
Inga besked, ingen utstakad väg och uppenbarligen väldigt svårt att formulera en åsikt kring en tänkt framtid för Centerpartiet. Hur skadligt är det, skulle du bedöma mig?
Hon har ju faktiskt några veckor på sig att vara vag och otydlig, för att hon är...
Ja, hon verkligen det?
Eller en vecka ungefär, kanske två. Liten smekmånad efter. Ja, men hon är inte vald partiledare än. Hon blir det nästa torsdag. Och när hon väl är vald, då kommer hon att behöva svara på de här frågorna. Men än så länge har hon faktiskt ett litet fönster här där hon kanske inte behöver säga exakt vad hon vill.
Då behöver hon inte ställa upp på intervjuer heller. Vad är poängen då? Då kan hon bara sagt att jag ställer upp på intervjuer när jag blivit formellt vald.
Men samtidigt tyckte jag just det här med Vänsterpartiet, så tyckte jag ändå att det fanns någonting. Det här med att säga att de inte tagit något beslut alls, uppfattar jag ju att de har ju gjort det tidigare. Själva positionen har ju varit att vi samarbetar inte med SD, vi samarbetar inte med Vänsterpartiet. Och nu är man inne i en process där man ska fundera över det. Och då har man redan kommit fram till, och det gjorde man ju väldigt snabbt, att man absolut inte vill ha någonting med SD att göra. Och sen så ska man då ompröva eller fundera över den här relationen till Vänsterpartiet. Men man har ju inte kastat upp allting i luften som jag tyckte att hon beskrev det som. Som att hon beskrev det som att vi vet inte alls hur vi tänker göra.
Nej.
Beskedet har ju ändå varit att vi tänker inte göra det. Och sen så får vi se kanske framåt, tänker jag att hon skulle ha sagt. Så det överraskade mig ändå på vilket sätt hon pratade om det.
Viktor, hur länge sitter Elisabeth Thand Ringqvist som Centerpartiets partiledare?
Vi får väl i alla fall gissa att hon kommer sitta i minst, vad blir det då, 10 månader, 11, där någonstans över valet. Allt annat vore ju någon form av tidernas bomb.
Partiledarbyten har ju blivit vardag i svensk politik. Det är en rätt hög omsättning i toppen av svenska partier helt enkelt. Idag ska vi gå igenom några av de senaste årens byten och vad de har kommit att innebära. Och jag har satt gränsen vid år 2021, för annars skulle vi behöva sitta här hela dagen. Så Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna får andas ut. Vi kommer inte prata om er just i det här avsnittet. Där har vi förresten issues liksom åt andra hållet, att Jimmie Åkesson har suttit i 20 år och börjar bli någon slags partiledarpensionär. Men som sagt, ni slipper undan just idag. Däremot ska vi prata om Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna. Men jag tycker vi ska ta i tur först med instansen som jobbar med att ta fram lämpliga kandidater, nämligen valberedningen. För en sån finns ju i varje parti och vissa får uppenbarligen jobba hårdare än andra. Är det ett otacksamt jobb?
Det är otacksamt om man misslyckas med sitt uppdrag. Då måste man ju göra om det igen, som Centerpartiets valberedning precis har fått uppleva. Och
måste de inte också byta ut sig själva? Har det hänt?
Jag tror att det finns nog tankar om det i Centerpartiet, att man ska fundera över hur den här valberedningen är sammansatt. Men det finns ju också ett underbart uttryck som inte är applicerbart på mycket i livet egentligen, tycker jag, men som verkligen är applicerbart på en valberedning, och det är: gör om, gör rätt. Passivt aggressivt i livet, 100% riktigt att säga till en valberedning.
Ja, bra att ha med sig så att säga på vägen. Vilka får sitta i valberedningen ens en gång, Viktor?
Ja, men det här är ju något som partiet brukar utse på sina stämmor. Folk nomineras till valberedningen och sen röstas man fram och får sitta.
Som är en helt vanlig styrelse eller
valberedning. Som är din bostadsförenings stämma eller något sånt.
Ja, förstår.
Helst ska det ju vara någon som inte har egna ambitioner att få framskjutna poster i ett parti. För att man kan ju inte välja sig själv. Och det behöver ju också vara någon som har väldigt goda känningar och kontakter i partiet. Alltså som har tentaklarna och känselspröten ute. Som kan känna av vad ett parti vill ha. Och det är väl lite där som Centerpartiet har haft diskussioner kring hur det går för den här valberedningen.
Kan man säga att det där är lite olika från parti till parti? Jag har precis skrivit en artikel om Sverigedemokraternas riksdagslista. I deras valberedning sitter 3 riksdagsledamöter med i valberedningen och alltså med och väljer ut om de kommer hamna högt eller inte själva, vilket är, det är lite tveksamt. Men så kanske inte fungerar i alla partier.
Så fungerar det inte i något annat parti. Nej. Men sen så är ju inte SD så många partier.
Men om vi ska koncentrera oss, vi skulle ju inte prata om Sverigedemokraterna i det här avsnittet. Nej. Men verkar Centerpartiets valberedning till exempel göra ett bra jobb med tanke på hur många skiften de har haft de senaste åren?
Nej, men där måste ju svaret vara nej. Man kan inte bedömas utefter annat än resultatet av sitt arbete. Och här har de ju haft 2 misslyckanden på väldigt kort tid. I och för sig med en lite annorlunda uppsatt valberedning. För det var inte samma valberedning som valde ut Demirok som sen har valt ut Hatt och Tan Ringqvist. Men ingen av dem har ju varit lyckade då. Än så länge. Tiden får väl utvisa om Tan Ringqvist är det lyckade valet. Men det var ju lite grann som i Liberalerna. Det fanns ju liksom inga andra kandidater kvar.
Jag vill nästan jämföra det här med liksom fotbollens silly season, som det ju kallas för. Alltså, spelare åker in och ut i lagen. Skillnaden är väl bara att här i politikens toppskift så verkar det som att transferfönsterna är öppna mest hela tiden och svängdörrarna också. Så jag frågar, varför är det så stor omsättning på partiledare just de här senaste åren? För visst är det värre nu än innan, My. Kan du sätta det här i ett historiskt perspektiv? Tack?
Ja. Det har ju varit väldigt rullians de senaste åren, men det är ju också för att flera partier har brottats med svåra och ödesdigra beslut för sina partier. Och de har ju inte alltid landat rätt. Alltså flera partier har ju kämpat med att återuppfinna sig själva, och det kan ju vara då en smärtsam process. Både liksom att förnya sig, och det räcker ju inte bara med att skapa en ny grafisk form. Alltså Liberalernas penislogga har ju inte gjort det lättare för dem bara för att de tog bort den här blåklinten. Och då är det ju ofta när man gör en sån här stor process, och mycket har ju varit kopplat till partiernas relationer till Sverigedemokraterna och deras tankar kring hur mycket makt och inflytande de ska ha. Men det kan ju också vara ibland att man behöver ett nytt face, alltså ett nytt ansikte, en ny partiledare, för att genomföra de här smärtsamma förändringarna. Det går liksom inte riktigt att göra dem och sen så sitta kvar med samma ledning i ett parti. Det liksom blir för smärtsamt för partierna.
Och det finns faktiskt forskning på detta. Och jag har försökt kolla upp den här forskningen. Men den visar då ganska tydligt att ja, det är vanligare att partiledare får sparken från sina partier. Och det finns ett antal orsaker till detta. En anledning är allt mer personfokus. Partiledaren blir liksom alltså, mer presidentlik hela tiden. Alltså, partiledaren tar det stora fokuset från partiet. Det är inte den här stora gräsrotsrörelsen längre. Mer ögon på den huvudpersonen, alltså mer utsatt, lättare utbytt. Man ser liksom en person som är orsaken till att det går dåligt. När ett parti hamnar i opposition, också numera mycket vanligare att man byter ut partiledaren för att det går dåligt. Vi kan dra paralleller till fotbollslag. Vi gillar att dra sportparalleller här.
Det gör vi. Ni två. Gör det.
Ja, vi gör det. Tränare, fotbollstränare ryker ju så fort de har förlorat 2-3 matcher i rad. Det är mycket större utsträckning än vad man gjorde förr i tiden. Man vill se snabba resultat. Lite samma tendens enligt den forskningen som ändå finns på ämnet. Visar sig även finnas i partiledarposter. Så att ja, om känslan är att partiledare byts ut fortare nu, så är det för att det stämmer.
Då tycker jag vi går rakt in på Centerpartiet faktiskt. För där snackar vi alltså 3 partiledare på 1 enda år. Jag repeterar, 3 partiledare på 1 år. Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt, snart Elisabeth Tandringqvist. Hur är det möjligt?
Ja, men det är ju ett resultat av de här inre konversionerna kring regeringsfrågan. Delvis. Alltså jag vet fortfarande ju inte riktigt vad det här med Anna-Karin Hatt var.
Nej.
Det får man väl ändå tillägga.
Men du pratade om det faktum att de är den här lilla ensamma satelliten som flyter runt i rymden som vi pratade om förra veckan, där de inte riktigt vet vad de ska fästa fast. Var ska de landa?
Exakt. Och det har ju också att göra med att de hade ju liksom en partiledare som var solen i solsystemet, Annie Lööf. Och det blir alltid problem när man ersätter en sån person. Det är väldigt svårt att leva upp till en sån person som har haft sånt inflytande. Lite det som Viktor är inne på här, att det finns en personkult runt partiledarna idag, och det gör det också väldigt mycket svårare att efterträda som partiledare. Och det har ju liksom nästan blivit så att man tänker att man vaskar den där första partiledaren efter en sån solstjärna i partiledarkretsar. Och det var väl lite där Muharrem Demirok landade också. Det gick bara väldigt mycket fort än vad någon hade förväntat sig. De flesta trodde ju ändå att Centerpartiet, som beskriver sig som Sveriges snällaste parti, skulle låta honom bli prövad i ett val.
Ja, men för innan den här rockadfestivalen inleddes så satt ju Annie Lööf i 13 år. Det är ju jättelång tid. Var det då allt gick fel när de tappade Annie Lööf? Var det då det började? Allt det dåliga.
Ja.
Ni sitter helt tysta.
Man kan väl säga
hon bara har stannat helt enkelt.
Nej, men vi kan väl konstatera att Muharrem Demirok var en felrekrytering. Inte valberedningens år. Och det fanns ju tecken. Jag skrev själv en artikel om Muharrem Demirok när jag hade sökt väldigt, väldigt många i Centerpartiets lokal förening i Linköping, och fick prata med väldigt, väldigt, väldigt många olika personer som hade inte jättepositiva ordalag att säga om hans ledarskap. Så det fanns ju, jag behövde inte gräva särskilt mycket på den ytan för att konstatera att han inte var särskilt omtyckt lokalt. Hade valberedningen gjort sin due diligence där, så hade man ju kanske upptäckt samma sak.
Återigen valberedningen alltså.
Ja, men så är det. Och jag menar, jag vet inte om man ska offra en första partiledare efter en sån solstjärna som du pratar om. Men där var ju bara sloppy work.
Ja, och inte mycket lättare känns ju läget hos Liberalerna faktiskt. Johan Persson blev partiledare för Liberalerna i april 2022. Han ersatte då Nyamko Sabuni som hade suttit i 3 år. Persson lämnade sin post i våras, alltså också efter 3 år om jag har räknat rätt. Och nu har de då fått Simona Mohamsson. Så även här så känns det ju som att det går undan. Hur långvarig blir Mohamsson som partiledare, My?
Men ge henne till hösten 2026. Alltså blir hon minister, då sitter hon ju kvar. Det gör ju alla oavsett hur dåligt det går för ett parti. Men blir hon inte det och kommer de inte in i riksdagen, då ryker hon ju direkt.
Jag var med om en upplevelse idag där jag fick lov att liksom lite grann ompröva min känsla inför Simona Moamsson.
Det är så, berätta.
Ja, jag såg på Instagram ett inslag som Liberalen hade gjort. De har ju fått en del kritik för sin den här kampanjen där man gör varianter på hennes efternamn.
Man leker lite med hennes sonnamn.
Mm. Exakt. Jag vet att vi hade någon artikel i helgen där Paul Ronge väcktes från de
PR...
Ja, som man inte har hört talas om på 20 år. Men nu är han tillbaka. Kul. Välkommen, Paul. Han fick döma ut hela den här kampanjen. Vilket, och jag kände också, jag höll ju med honom när jag läste det. Det här verkade vara... Men
de
så såg
leker ju inte bara med namnet, de leker också med det faktum att hon har bytt namn till Moamsson.
Hennes vänner gjorde det.
Precis. Och i den här klippet på Instagram som jag såg då går hon runt och intervjuar folk på stan och frågar, vet du vem Simona Moamsson är? Och så klipper de ju bara in folk som inte visste vem Simona Moamsson var.
Hej, får jag ställa en fråga? Vet du vem Simona Moamsson är?
Det är väl någon i typ partiledaren?
Det är någon i partiledarna. Vet ni vilket?
Jag har ingen aning.
Du, vem Simona Moamsson är?
Nej.
Ingen aning.
Det tyder på självdistans och humor som jag inte
tror att man... Nej, men Viktor...
Det var din upplevelse. Ja, jag skulle säga att vi har en helt annan upplevelse. Din.
Jag tyckte det var kul.
Ja, och vi har svettat.
Gjorde du det?
Ja.
Ja, men good for her att det var någon som tyckte det var kul.
Men då kanske det bara är vi som är sura och cyniska. Men för taglarna blev ju sen Simona vad som helst sån.
Ja, visst. Och visst, det kan de ju.
Och vad det nu var. Jag vet inte vad sån. Alltså, vad säger det mig... Om vad Liberalerna vill, Viktor.
Men vi har ju pratat lite grann om det här, hur viktigt det är med det funny bonet som partiledare. Att man kan ha lite humor och självdistans. Nu är hon väldigt ny i sin roll, så man har inte sett riktigt de tendenserna än. Men så här, Johan Persson hade ju definitivt det. Han var ju väldigt duktig på att skoja om
sig. Ja, man var ju nervös varje gång han öppnade munnen.
Ja, det blev också roligt just därför.
Det var också roligt, ja.
Men hörni, låt oss inte fastna med den här kampanjen, för vi kommer få tillfälle att återvända till den förmodligen. För eftersom det här bara var del 2 så förmodar jag att det kommer komma en del 3, del 4, del 5 och del 6 i lanseringen av Simona Moamsson. Men om vi ska titta tillbaka på några företrädare, alltså Lars Leijonborg, Jan Björklund, de satt länge båda två. De satt typ 10 år var. Varför har Liberalerna det så kämpigt med att hitta rätt nu för tiden?
De har ju varit ett parti i kris sedan regeringsbildningen 2018. Och det var ju för att de ingick januariavtalet, för att de ville inte släppa in SD i värmen. Det gjorde ju att de började samarbeta med Socialdemokraterna, vilket gjorde att de tappade väldigt många borgerliga väljare. Sen gick de ju rakt åt andra hållet. Bestämde sig för att tappa alla sina andra väljare. och sen så hade de ju väldigt svag partiledare Nyamko Sabuni. Hon var ju också tillbaka kallad lite från liksom utanför politiksfären som någon slags
företagare,
någon som har varit i näringslivet.
Precis.
Funkar som sagt inte alltid i politiken.
Nej.
Sen så föll hon ju på sitt egna grepp när hon sa att hon skulle åka till Norge om det blev kris i Sverige.
Det minns vi.
På deras egna stämma hade de gjort en sån här videointervju som ju blev viral.
Ah, nej, det var en dödsstöt. Men man får väl säga att deras stora problem här just när det gäller den här biten är ju att de inte har varit tillräckligt bra på att vaska fram påläggskalvar. Det är ju ändå ett extremt viktigt arbete i ett parti. Du måste ha den här horden av liksom ungtuppar som står och väntar på chansen.
Och där hade de ju Romina Pourmokhtari egentligen, men som sa nej. För det var väl egentligen deras främsta kandidat.
Sen har de ju också lagt all sin tid nästan i regeringsställning på att ha interna bråk, slitningar, skandaler, flaxa fram och tillbaka i regeringsfrågan, spotta ut sig liksom utspel som ingen människa kan hålla reda på, inte faktiskt prata om vad man gör, inte faktiskt få politik på plats, inte faktiskt vara minister. Så det som är Simona Moamsson nu är ju att hon är ju inte minister. Och det är hon ju, men det är ju inte det hon vill visa upp sig som. Så man börjar ju undra lite så här, vad gör hon på den här ministerposten? För någonstans är ju deras ministerposter nyckeln till partiet. För det är där som de faktiskt gör politik och skulle kunna peka på vad de utför. Nu är det så mycket annat. Alltså nu är det liksom gå runt på stan och fråga, vad heter jag i efternamn? Och jag tror att det kanske är kul Men det måste i så fall paras med någonting annat som en väljare kan ta ställning till.
Ja, men de måste ju sätta henne på kartan. Det är väl ändå liksom, det måste någonstans vara huvuduppdraget nummer ett nu. För att folk måste veta vem hon är om de ska kunna gå och rösta på Liberalerna.
Det är inte det viktigaste att man känner förtroende för en ny partiledare.
Ja, men du kan inte känna förtroende för någon du inte vet vem det är.
Okej, men vi bråkar inte vidare om det, för vi måste faktiskt gå till Miljöpartiet, som ju skiljer sig från de andra partierna i det att de ju har dubbla företrädare, dubbla språkrör.
Dubbla möjligheter att byta ut en partiledare.
Ja, och även dubbla möjligheter att faktiskt misslyckas. För även här så finns det rokader, och jag undrar om ni på rak arm så här utan facit framför er skulle kunna rabbla upp de senaste språkrören och i vilken ordning de innehaft posten. Jag tänker inte lyssna på vad ni svarar, för vi har inte tid med det heller. Men låt mig då sen 2021 säga Isabella Lövin, Märta Stenevi, Amanda Lind, Per Bolund och Daniel Heldén. Och då undrar jag, är det här ovanligt många eller helt i linje med Miljöpartiets tradition?
Det är ovanligt många. Språkare för att sitta nu 12 år, de ändrade det precis på sin kongress. Det var 10 år fram tills nu. Men de här har ju suttit väldigt kort. Och det finns ju, jag skulle ändå säga att standarden de senaste åren verkar vara att man sitter ungefär 5 år. Men nu är vi ju inne också här på 2-3 års perioder. Och det problemet här är ju också att det är för att det grundar sig ju i konflikt.
Vad då för typ av konflikt?
Men framförallt har det ju varit den stora konflikten kring Märta Stenevi. Och att det var en konflikt kring henne, och sen var det också en konflikt kring henne och liksom valet av en ny man, ett nytt manligt språkrör i Miljöpartiet. Och så är det ju nästan alltid att det finns ju någon slags konflikt i ett parti som gör att man byter partiledare när det liksom är mer frekvent.
Så även här känns det som att valberedningen kanske inte har gjort sitt jobb heller, kanske.
Men Miljöpartiet är ett roligt parti på det sättet.
Såklart.
Att de har ju jättemånga kandidater. Alltså där är det ju många som känner sig manade, och det är ju ändå, skulle jag säga, underlättar ju för en valberedning. Ja. Det är 10 personer som räcker upp handen och säger, jag kan tänka mig att vara partiledare, och sen ska de då ut och kampanja.
Paneler och grejer, man får se dem sitta och liksom svara på frågor. Och,
ja, och det underlättar ju valberedningsarbete, för då får man ju se hur de interagerar med människor. Ja. Mm. Nu var det ju i och för sig, när det var Amanda Lind, så var det egentligen bara Amanda Lind som var en riktig kandidat. Och sen så var det Annika Hirvonen och Janine Alm Eriksson som var, vad ska man säga, debattörer. Alltså de vill liksom mest profilera sig själva, tror jag, men alla visste ju skulle bli Amanda Lind. Men det blir ändå så att de är ute och de pratar om politiken, och det gör ändå att medlemmarna känner att de är en del av en process. Alltså de blir en tydligare förankring än att bara sitta i en inlåst valberedning där allting är hemligt, som det har varit nu med Centerpartiet till exempel.
Men hade det varit bättre för Miljöpartiet, Viktor, om deras språkrör satt lite längre? Typ Gustav Fridolin.
Att döma av historien, så ja. För att om vi kollar bakåt så kan vi säga att senast de gjorde ett riktigt bra val, det var väl 2010, då de var Sveriges tredje största parti, hamnade på 7,3%. Då hade de Peter Eriksson och Maria Wetterstrand som hade suttit länge.
De är också det enda paret som har suttit riktigt länge, de satt ju tillsammans i 9 år.
Så att där, om man ska se bakåt, så ja, sitt länge. Det är då du kanske kan liksom nå de här höjderna. Sen för de senaste valen har ju inte de varit i närheten av sådana siffror.
Vi går raskt vidare till Socialdemokraterna. Vi ska prata lite kort om dem bara. För de har ju ändå haft Magdalena Andersson som stadig populär partiledare sedan november 2021. Men det har också funnits skakigare tider även i Sveriges största parti, och därför fick de ändå vara med, tycker jag. Alltså Mona Sahlin, Håkan Juholt, Stefan Löfven, där gick det ju inte många månader mellan byterna. Och även om de nu har landat i Magdalena Andersson, så undrar jag så här, vad har liksom partiet lärt sig av den väldigt turbulenta tiden?
Att det går inte att ha en öppen partiledarstrid. Det går inte att ha en otydlighet kring vem som är en efterträdare i Socialdemokraterna. Den som sitter, som det var med Stefan Löfven och Magdalena Andersson, den behöver ha lyft upp en tydlig arvtagare som kan föra vidare den här linjen. Alltså det är mycket viktigare med kontinuitet i Socialdemokraterna än i de andra, än de här små partierna. Så att de, efter Håkan Juholt, så var det verkligen så här en lärdom. Vi ska inte ha den här typen av strider där det plötsligt blir att någon annan från kanten kommer in för att vi inte kan komma överens om vem som ska vara en efterträdare, utan det ska vara en mycket mer ordnad process.
Fast det var det ju när Stefan Löfven tillträdde, för han var ju inte alls, han ville ju inte ens bli partiledare, han fick ju tvingas dit.
Nej, men det var ju väldigt speciellt ändå, för han var ju en sån där som kom in och liksom räddade upp partiet, men som ändå satt kvar. För Johan Persson hade ju lite samma den grejen i Liberalen. Han kom in och räddade partiet. Hade han kunnat fortsätta och vara liksom en partiledare som de var lite mer nöjda med, alltså det blev ju inte så mycket mer verkstad efter det egentligen. Då tror jag att han har kunnat sitta ganska länge, för det finns ju ändå någonting kring det här att vara räddaren som partier sluter upp kring.
Nu har vi i och för sig pratat ganska mycket om i vår podd att det inte riktigt finns någon tydlig efterträdare till Magdalena Andersson.
Nej,
och där
kan
vi säga att vi tog upp att det är en svaghet att man inte har ett gäng som står och väntar i kulisserna. Men Viktor, då frågar jag dig igen som jag gjorde innan. Hur länge kommer Magdalena Andersson att sitta som partiledare för Socialdemokraterna?
Ja, det beror ju helt på hur det går om ett år. Kommer hon vara redo att sitta i opposition i 4 år till? Jag är inte alls så säker på det.
Snark, känner hon då.
Ja, verkligen.
Ja. Okej, så om vi bara ska sammanfatta, vilka faktorer avgör då hur lyckat ett partiledarbyte blir?
Personens kompetens och förankring i partiet. Sen så handlar det också om vilken plats partiet befinner sig på. Alltså hur mår man i partiet? Har man svåra frågor man behöver ta beslut om? Kommer de potentiellt att skapa stora sår inom partiet? Alltså allt sånt spelar ju också roll. Men jag tror fortfarande att det handlar jättemycket om personligheten.
Karisma, får man slänga in den?
Ja, men likability, för att använda ett lite svengelskt ord. Alltså hur omtyckt man blir.
Ja, för jag menar, mycket av det vi pratar om, karisma och funny bones och sånt som bra faktorer. Stefan Löfven är ju ett exempel på att det går att vara framgångsrik partiledare utan varken karisma eller funny bone.
Men han hade ju någonting annat, för det som vi inte såg var ju det som partiet såg. Att han var väldigt bra i förhandlingar, i ett mötesrum, att liksom leda på det sättet.
Glöm och det är ju aldrig hans svetsar bakgrund. Glöm aldrig.
Alltså, hur länge var han egentligen svetsare? Det var typ så ett roll. År innan
det
han blev så
det hade ju såklart
nej, absolut. Är han någon svetsarutbildning? Det får man ge honom.
Men det ni säger nu, det talar ju också lite så här, man måste ju också få en chans att visa sin personlighet. Man måste ju också få en chans. Jag menar, var det så att alla skärmades av Lars Leijonborg år 1-3? Han satt i 10 år, det kanske inte var så att man alltid kände så här, det är Lars, nu tog jag honom som exempel, förlåt Lars Leijonborg.
Ja, men han blev ju lejonkungen på slutet.
Ja, men jag menar det, skulle man då, hade inte Muharrem Demirok också känt som att den här trygga Demirok efter år 10.
Men
Annie
Lööf är ju också ett bra exempel på det. Hon var ju väldigt omdebatterad i början av sitt partiledarskap, men växte också
man
med det.
Man måste få en chans
ja,
också.
Och det är ju det som är skillnad nu. Alltså lite som det som Viktor var inne på, det här med att man vill ha så snabba resultat. Så det är ju skillnaden hur det var då och hur det är nu, att man får inte den här chansen. Den här regeln att alla ska få testa sitt val, den gäller inte i något
uppenbarligen
parti.
Uppenbarligen inte. Det finns inget tålamod.
Ta Simona Mohan som här nu. Kommer de att ta sig in i riksdagen efter valet, då kommer hon få möjligheten att fortsätta som partiledare oavsett om de sitter i regering eller opposition, av allt att de är som kandidaterna är ju, de står inte i rad. Och då har hon 4 år till på sig att göra sig ett namn och göra sig till en riktig partiledare.
Och då kan de göra PR-kampanjer om deras sakfrågor och inte om hennes efternamn.
Hon kanske är partiledare om 20 år.
Gud. Jag hoppas inte det för hennes skull.
Nej.
Faktiskt. Okej, men vilket byte av dem som vi har räknat upp idag har varit mest lyckat? Det kanske är ganska enkelt att svara på.
Ja, men det är ju Magdalena Andersson när hon efterträdde Stefan Löfven. Och sen så är ju, och det, för så det var ju ett partiledarbyte som liksom blev bra. Moderaterna har ju till och med tillskrivit det här med att de, det är så dåligt för dem i valet 2022, som det ju gjorde trots att de då kom i regeringsmakt, till just det här partiledarbytet, att det var liksom en game changer.
Men det är väl lite doping att byta sig in till statsminister också?
Doping?
Ja, men...
är det inte bara så det blir?
Man blir ju rätt synlig.
Ja, men det blir man ju ändå i Sveriges största parti.
Så hon satt ju för sig väldigt kort som statsminister.
Första
gången endast 7 timmar, eller vad var det?
Bra förutsättningar att bli ett namn direkt.
Absolut.
Sen så tror jag att Miljöpartiet är väldigt lättade. Det här är ju en annan sån här vila efter liksom ett partiledarskifte där det blir bra. Det är ju när det har varit kaos och man får någon som man ändå trivs med. Och där är ju Miljöpartiet nu med Amanda Lind.
De känns väldigt lugna i det. Men vilket byte har varit minst lyckat då? Det är ju också lätt att svara på då. Det kanske är Anna-Karin Hatt ändå, eller?
Jag skulle nog ändå säga Demirock. Jag tror det gav mer skada för partiet.
Ja. Den viktigaste frågan då, vilket parti kommer att byta härnäst?
Det är Sossarna eller SD. Det är ju helt beroende på, alltså någon av dem kommer byta partiledare efter nästa val, beroende på valresultatet blir. Som Viktor sa, förlorar Sossarna, Magdalena Andersson, förlorar den borgerliga, alltså den regering som vi har nu, och SD inte kommer in i regering, då byts Jimmie Åkesson ut. Eller byts ut, han gör precis som han vill.
Han gör väl exakt
då kommer han att vilja göra någonting
annat. Då pekar
annat.
Han på någon annan som får bli. Ja. Vilket parti borde byta så absolut snabbt som möjligt? Den var svårare. Den vågar ni inte säga någonting. Nu ser jag hur det... Nu kommer den här syrsan in, Viktor.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, i det här skedet så tror jag inte det vore bra för något parti att byta partiledare om jag ska vara, om jag får ta ett...
Det får du.
Sånt svar.
Det får ett parti du. Har ju inte ens en partiledare. Centerpartiet.
Det är ju helt korrekt. Men det är ju för en ganska kort tid kvar, tills det namnet sitter fast. Vi kommer prata mer om det. Ni åker båda två på kongressen nästa vecka, eller?
Nej, jag avvaktar en vecka till Liberalerna.
Ja, det är så mycket nu.
Du ska jag har glädjen att tillbringa fyra dagar med centerpartister i Karlstad. Karlstad är väldigt trevligt.
Ja, du brukar alltid säga det, My. Det är det kanske det du säger mest i den här podden.
Västerås är min favorit.
Ah, okej, okay. Västerås, ja, Karlstad.
Karlstad, tvåa.
Visst, det är bara lite långt till Karlstad.
Det är lite långt.
Hörrni, det är i alla fall inte långt till måndag. Då hörs vi igen närmast. Och sen hörs vi förstås nästa torsdag också. Vi hörs hela tiden. Tack och hej, My och Viktor. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.